Gudomens högsta personlighet, Krishna, besitter alltid sex majestätiska attribut, nämligen fullkomlig rikedom, styrka, ryktbarhet, kunskap, skönhet och oberördhet. Herren uppenbarar sig i den materiella världen för att visa sina transcendentala lekar och gärningar. Dessa lekar och gärningar är inte materiella, så genom att höra berättas om Krishnas aktiviteter utvecklas man i andligt avseende. Man höjs gradvis till en transcendental plattform enbart genom att lyssna. När Krishna hade vuxit lite började han kunna vända på sig i sin säng och han låg inte längre enbart på rygg. Tiden gick och det blev dags att arrangera en ny ceremoni, nämligen inför Krishnas födelsedag. Och det är en högtidsdag som alltjämt firas i Indien. Alla herdar och herdekvinnor var inbjudna och de infann sig under allmänt jubel. Under tiden badades lille Krishna och Yashoda. Denna badceremoni kallas Abhishek och än idag respekteras den i alla tempel i Vrindavan på Krishnas födelsedag. Mor Yashoda, som var mycket vacker och skåda, gav många kor och mycket spannmål som välgörenhet till brahmanerna.
Oh, vad fin Yashoda är idag! Så tilltalande och vackert klädd hon är!
Så ja, min lille son. Åh, hej! Nu ska vi lyssna till brahmanerna.
Krishna tyckte somna när han hörde de vediska hymnerna. Och därför la Yashoda försiktigt ner honom i en säng. Men eftersom hon var så upptagen av allt som hände runt omkring glömde hon helt bort att amma Krishna. Krishna var hungrig och skrek, men Mor Yashoda kunde inte höra honom på grund av allt oväsen. Barnet ilsknade emellertid till därför att modern inte tog någon notis om honom. Han började sparka med sina lotusfötter, precis som ett vanligt barn. Krishna hade placerats under en kärra. Och medan han sparkade med sina lotusfötter råkade han komma åt ett hjul så att kärran rasade på sned. På kärran hade man staplat en massa fat och kärl av metall.
Hur gick det där till? Vad är det som hände?
Titta, hjulet har lossnat från axeln. Reken har gått av. De spretar åt alla håll.
Det måste ligga någon demon bakom det här.
Eller kanske någon ondskefull planet.
Någon måste ha knuffat i kärran.
Undrar jag.
Mycket besynnerligt.
Jag lekte lite med Krishna och han sparkade jättehårt.
Ja, han sparkade till hjulet så att vagnen gick sönder.
Det var precis så det gick till. Vi såg med våra egna ögon.
Nej,
det är ju omöjligt.
Nej, hur kan man tro på de här barnen säger att de har sett?
Herdarna och herdekvinnorna kunde inte förstå att det var den allsmäktige guden som låg där som ett spädbarn och att han är i stånd att utföra vad som helst. Både det möjliga och det omöjliga ligger i hans makt. I själva verket var det en vålnad vid namn Shakatasura som tagit sin boning i kärran. Vålnader tar ofta sin tillflykt till grövre materiella ting och på detta sätt tvingade Shakatasura ner på marken och hans skydd föll i bitar.
Så ja. Kom nu till mamma ska du få lite mjölk. Kära lärda brahmaner, var vänliga och välsigna detta barn genom att sjunga vediska hymner och på så sätt jaga bort alla onda andar.
Så, hur ska vi få ordning på det här nu då? Får se nu. Lyft här, så för jag tillbaka axeln på rätt plats.
Åh, hej! Ta och sätt dit hjulet. Lite mer åt sidan.
Oj. Sådär.
De brahmaner som hade samlats där var alla kvalificerade, eftersom de inte var avundsjuka, inte lögnaktiga, inte högmodiga, inte våldsamma och aldrig strävade efter falsk berömmelse. De var alla äkta brahmaner och det fanns ingen anledning att tro att deras välsignelse skulle vara utan värde. Men eftersom det nu i Kalis tidsålder inte finns några sådana kvalificerade brahmaner att tillgå är alla vediska rituella offerhandlingar numera förbjudna. Sri Chaitanya Mahaprabhu har därför rekommenderat ett enda slags offerhandling i denna tidsålder, nämligen Sankirtan Yagya, helt enkelt sjungandet av Mahamantrat, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
dag, inte så lång tid efter denna ceremoni, när Moya Shoda kelade med Krishna i sitt knä, kändes gossen otroligt tung. Och som hon inte orkade bära honom längre, la hon honom motvilligt på marken. Efter en stund blev hon upptagen med hushållsbestyr. Då uppenbarade sig på uppdrag av Kangsa en av dennes tjänare vid namn Trinavarta i form av en virvelvind.
Aha! Ser man, min lille blåe vän. Kom här och sitt på mina axlar så ska du få den skojig åktur. Jag ska nog visa hela Vrindavan vem jag är. Se här, en fruktansvärd sandstorm som ska rasa genom hela Vrindavan.
Milda makter, vad händer? Jag kan inte se, mina ögon är helt igenmurade och allt sand.
Åh, det är alldeles mörkt i Vrindavan, så man varken kan se sig själv eller andra.
Men Krishna, vad tog du vägen? Åh, min kära lilla Krishna, var är du? Åh, Krishna,
vad är det, Yashoda? Vad har hänt?
Min lille Krishna försvann, jag kan inte hitta honom.
Fort allihop, vi måste finna Krishna på något sätt. Kom, skynda er!
Vi hittar honom inte någonstans. Han är spårlöst borta.
Åh nej!
Så här högt uppe har du väl aldrig varit förut, va? Men det var värst vad tung du är. Du måste väga väl mycket för din ålder, du. Lite väl tung måste jag säga. Jag orkar inte. Han väger som ett helt berg. Nej, släp, jag störtar. Förtvivlan. Så jag blir släp.
Demonen kände hur barnet med sin tyngd tvingade ner honom till marken, och han försökte därför befria sig ur Krishnas grepp. Men han misslyckades och hans ögon trängde ut ur sina hålor. Demonen föll till marken i Vrindavan och dog under hemska vrål. När herdeflickorna såg den döda demonen och att gossen Krishna förnöjt lekte på hans kropp, lyfte de upp barnet med stor tillgivenhet. Herdarna och herdinnorna var mycket glada över att de hade funnit sin älskade Krishna igen.
Åh, det var för väl att Krishna kom till rätta igen.
Ja, det är alldeles riktigt att de som lever i synd, de dör av sina syndfulla återverkningar. Men lilla Krishna däremot lever helt i fromhet, och därför har han räddats ur alla de här farliga situationerna.
Ja, även vi måste ha utfört fromma handlingar i tidigare liv.
Ja, vi måste ha dyrkat gudomens högsta personlighet och handlat om människokärlek för mänsklighetens bästa. På grund av sådana fromma handlingar har detta barn räddats från alla faror.
Tänk sådan sträng tukte botgörning vi måste ha genomgått i våra tidigare liv. Vi måste ha dyrkat den högsta herren, framburit olika slags offer, idkat välgörenhet och utfört en massa goda gärningar för människors bästa. Som att plantera banyanträd och gräva brunnar.
Ja, och det är som ett resultat av de här fromma handlingar som vi fått tillbaka vårt barn igen. Trots att vi trodde att han hade dött, nu har han kommit tillbaka för att liva upp sina anhöriga.
Efter att Nanda Maharaj upplevt dessa förunderliga händelser funderade han om och om igen på Vasudevs ord.
Jag tror jag börjar förstå vad han menar. Vasudev bara med vara försiktig. Man vet aldrig vad som kan hända.
Efter denna händelse uppmanade Vasudev sin familjepräst Gargamuni att besöka Nanda Maharaj för att astrologiskt räkna ut Krishnas framtida liv. När Gargamuni anlände till Nandas hus blev Nanda Maharaj mycket glad över att få träffa honom och reste sig genast upp med handflatorna ihop.
O präst hos Yadu-dynastin, du är mycket mäktig och helig visman, och du har underkastat dig mycket självtukt och botgöring. Var vänlig och mottag mina ödmjuka vördnadsbetygelser, ty du dyrkar gudomens högsta personlighet. Var god och sitt ner här hos oss. Min kära brahmana, du kommer till en husfaders hem enbart för att bringa ljus. Vi är ständigt sysselsatta med husliga bestyr, så vi glömmer vår egentliga plikt, självförverkligande. Syftet med det besök här i vårt hus är att upplysa oss om andligt liv och Brahman.
Man kan fråga sig varför inte familjeförsörjarna själva uppsöker heliga personer, brahmaner, för att bli upplysta. Svaret blir då att familjeförsörjare i allmänhet tror att deras viktigaste angelägenheter är inom familjens ram och att självförverkligande och upplysning om andligt liv kommer i andra hand. Det är endast på grund av medlidande som heliga personer och brahmaner gör besök i hemmen. Gagamuni var en av de största auktoriteterna vad gäller astrologisk vetenskap och han var mycket skicklig inom detta område. Genom denna speciella vetenskap kan man få en klar bild av framtiden.
Du bäste bland brahmaner. Du känner den högste mycket väl. Därför ber jag dig utföra en reningsceremoni för mina båda pojkar, Krishna och Balaram. Min åsikt är att inte bara dessa två pojkar utan alla mänskliga varelser borde ta emot en kvalificerad brahmana som sin andliga mästare.
Ja, det är Vasudev som har sänt mig för att ta hand om de här pojkarnas rening, och då särskilt Krishnas. För jag är deras familjepräst, och för mig verkar det händelsevis som om Krishna är Devakis son. Därför bör vi vara vaksamma. För om jag utför reningsceremonin så förstår ju Kansha, som en mycket sundfull person, att Krishna är Devakis son.
Gargamuni avslöjade för Nanda Maharaj att Devaki enligt astrologiska beräkningar inte kunde ha fått en flicka, vilket alla faktiskt trodde, utan att Krishna var Devakis åttonde barn och att flickan fötts av Yashoda. Krishna hade sen blivit utbytt mot flickan som i själva verket var gudinnan Durga.
Om jag ger ditt barn ett namn och om han visar sig uppfylla profetian som gavs till Kansha, ja, att Devakis åttonde barn skulle komma och döda honom, ja, då finns det risk att den här syndfulla demonen kommer att döda barnet efter namngivningsceremonin. Men jag vill inte bli ansvarig för sådana framtida olyckor.
Ja, situationen är så farlig. Då är det kanske bäst att inte planera någon ståtlig namngivningsceremoni. Kanske det vore bättre om ni endast sjunger de vediska sångerna och utför reningsritualen i all stillhet. Vi tillhör brahmanakasten, den kast som blivit född en andra gång, och därför vill jag utnyttja detta tillfälle då du besöker oss. Så var vänlig och utför denna ceremoni utan pomp och ståt.
På Nanda Maharajs enträgna begäran utförde då Gargamuni namngivningsceremonin så omärkligt som möjligt i Nandas lagård.
Du har fått två söner nu genom vår Herres nåd. Och dessa bröder kommer att utföra hjältedåd. Balaram, Rohinis son, är välkänd för sin styrka. Och många stora visa män ska troget honom dyrka. Rama, därför att han skänker fröjd och lycka och en kärlek som förmår vårt sinne helt förrycka. Din andre son, vars färg är svart sen tidens gryning hylla, av gudsen givna själar som av pojkens varm. Med en skönhet som är epik, en förtrollande gestalt. Han lyfter berget Govardhan för att Rajas folk beskydda och förhindra att Govindras regn ska dränka varje hydda. Krishna är så kraftfull att den som sig till honom ger blir aldrig störd av fienden utan glädjes mer och mer. Se till han växer upp i frid, i skydd från var det må. Det är Herren själv som tagit form som om han var din son. Det är Herren själv som tagit form som om han var din son.
När Gagamuni lämnat dessa upplysningar vände han åter hem.
Tänk att vi skulle få åtnjuta en sådan ynnest. Jag är den lyckligaste personen i hela världen.
En kort tid efter denna händelse började både Balaram och Krishna krypa omkring överallt. På så sätt beredde de sina mödrar stort nöje. Ibland hände det sig att de ramlade i någon dyngpöl och sen kom de emot sina mödrar alldeles nedsmorda över hela kroppen. Då brukade mödrarna lyfta upp dem i knät efter att först ha skyddat nedre delen av sina sarier med en duk och amma dem.
Kära Rohini, jag känner hur Krishna börjar få små tänder redan.
Balaram också. Jag tänker så fort de växer egentligen.
Ibland kunde de olydiga ungarna krypa bort till lagorn. Där tog de tag i svansen på en kalv och reste sig upp. Kalvarna som ju blev oroliga brukade genast rusa hit och dit, med påföljd att barnen släpades med genom lera och kodynga.
Kom hit allihopa, kom hit ska ni få se.
Krishna och Balaram i farten igen förstås, kom skynda er.
Titta på dem, kom fort.
Både Krishna och Balaram var så livliga att Yashoda och Rohini hade svårt att hålla reda på dem och samtidigt hinna med sina hushållsbestyr. De kände sig aldrig riktigt lugna. Efter mycket kort tid lärde sig både Krishna och Balaram att gå på stapplande ben. Det dröjde inte länge förrän de fann jämnåriga kamrater och de började bereda gopierna och då i synnerhet Yashoda och Rohini den största transcendentala glädjen. Yashodas och Rohinis alla gopiväninnor ville njuta ytterligare transcendental lycksalighet genom att till mor Yashoda framföra klagomål riktade mot de båda livliga krabaterna så att även Krishna kunde höra.
Kära Yashoda, varför låter du din rackare unge Krishna få göra som han vill?
Varje morgon och kväll du ska mjölka korna kommer han tillsammans med Balaram och släpper lös alla kalvarna så att de dricker upp all mjölk istället.
Ja, så när vi kommer för att mjölka finns det ingen mjölk utan vi måste vända om hem igen med tomma kärl.
Ja, och ifall vi varnar Krishna och Balaram för att göra detta så ler de bara betagande. Ja, vi står helt handfallna.
Dina unga Krishna och Balaram finner också stort nöje att stjäla vårt förråd av smör och yoghurt.
Mm.
Och det spelar ingen roll vad vi förvarade.
När Krishna och Balaram ertappas för att ha stulit yoghurt och smör så säger de: varför beskyller ni oss för stöld? Tror ni att vi lider brist på smör och yoghurt hemma?
Va?
Ibland skäl om smör, yoghurt och mjölk och delar ut det till aporna. När aporna är mätta och inte vill äta mer, då klagar era pojkar. Den här mjölken och smöret och yoghurten är oätlig. Inte ens aporna vill ha den.
Och så slår de sönder krukorna och slänger dem hit och dit.
Om vi gömmer undan vårt förråd av yoghurt, smör och mjölk på något mörkt avskilt ställe hittar Krishna och Balaram det ändå på grund av det bländande skenet från deras juveler och smycken.
Ja, om de händelsevis inte hittar vad vi har gömt smör åt yoghurten, så nyper de våra spädbarn i skinner så att de börjar gråta. Och sen springer de därifrån.
Nej.
Vi hänger upp smöret och yoghurten i en gung uppe vid taket så att de inte kan nå det. Så staplar de bara av trälådor på varann. På så sätt når de ändå dit upp.
Och når de inte ända upp så slår de hål på krukan.
Nå, då tar jag väl ifrån Krishna hans juveler så att han inte kan se smöret som finns jämt i mörkret.
Nej, gör inte det. Vad ska det tjäna till att ta bort juvelerna? Ja, vi vet inte vad för slags pojkar de egentligen är. För även om de inte bär ett smycken så sprider de något slags sken omkring sig så att de kan se allting i mörkret.
Men förvara då ett smör och er yoghurt så säkert att de inte kan komma åt det.
Det är just vad vi gör det. Men eftersom vi ibland är upptagna med hushållsarbete så smyger sig de här rackarungarna in i våra hus och förstör alltihop. Och ibland när de inte klarar av att skälla smör och yoghurt ger de sig till att i ren ilska kasta vatten och spotta på det rena golvet.
Titta bara på din pojke nu när han hör de här anklagelserna. Ja, de har ingenting annat för sig än att dagarna i ända försöka lura ut hur de ska kunna stjäla smör och yoghurt. Men nu sitter de här som små änglar. Se bara på hans ansikte.
Efter att mor Yashoda hört dessa anklagelser tänkte hon börja banna sin son. Men när hon såg hans ömkansvärda ansiktsuttryck började hon le och förmådde inte banna honom.
Mor Yashoda!
Ja, vad är det lilla ballare?
Krishna har ätit lera.
Ja! Kära Krishna, varför har du ätit lera? Hör bara, alla dina vänner och Balaram klagar på dig.
Snälla mamma, Balaram och de andra barnen ljuger om mig. Jag har inte alls ätit lera. Idag när vi lekte blev Balaram och de andra barnen arga på mig. Nu vill de skvallra på mig så att du ska bli arg. Om du inte tror på mig kan du titta efter i min mun om jag har ätit lera eller inte.
Nå, om du verkligen inte har ätit lera så öppna munnen så jag kan se.
När gudomens högsta personlighet sålunda blev ombedd av sin mor öppnade han genast sin mun precis som en vanlig pojke. Då såg mor Yashoda i hans mun hela skapelsens skepnad. Hon såg hela den yttre rymden i alla riktningar. Berg, öar, hav, sjöar, planeter, luft, eld, månen och alla stjärnor. Tillsammans med månen och stjärnorna såg hon också alla element, vatten, himmel, den allt genomträngande eteriska tillvaron tillsammans med det totala egot, sinnenas frukter, härskaren över alla sinnena. Alla halvgudar, sinnesobjekten såsom ljud och lukt och den materiella naturens tre kvaliteter. Hon kunde också uppfatta att i hans mun fanns alla levande varelser. Den eviga tiden, den materiella naturen, den andliga naturen, handling, medvetande och olika former av hela skapelsen. I munnen på sitt barn kunde Yashoda se allting som tillhör den kosmiska manifestationen. Hon kunde också se sig själv i hans mun när hon tar Krishna i sitt knä och ammar honom.
Åh, är detta en dröm eller en produkt av den illusoriska energin? Är det en skapelse av min fantasi eller? Nej, det är ingen dröm. Jag måste ha blivit galen eftersom jag kan se alla dessa förunderliga ting. Eller besitter mitt barn mystiska krafter? Låt mig betyga min respektfulla vördnad för gudomens högsta personlighet. Vars energi skapar föreställningen om kroppen och dess egodelar. Låt mig frambära min respektfulla vördnad till honom. Vars illusoriska kraft gör att jag tror att Nanda Maharaj är min man och Krishna min son. Och att alla Nanda Maharajs egodelar tillhör mig. Och att alla herdar och hedinnor är mina undersåtar. Alla dessa vanföreställningar beror på högsta herrens illusoriska kraft. Så låt mig rikta en bön till honom och be om hans eviga beskydd.
Medan Mor Yashoda höll på med dessa filosofiska funderingar
expanderade Herren Krishna åter sin inre energi för att förvilla henne med moderlig tillgivenhet.
Krishna är ofattbar för den stora allmänheten genom vanligt vetande. Men han kan förstås genom Upanishaderna och genom Vedanta, eller genom mystikens yogametoder och Sankhya-filosofin. Men han är ju i alla fall mitt eget lilla barn.
På detta sätt utvecklade Nanda Maharaj och hans hustru Yashoda sin rena hängivenhet till gudomens högsta personlighet i det de fått honom som sin son. Och alla gopier och herdar som var Krishnas följeslagare utvecklade också de sina egna olika känslor för honom. Herren Krishna och hans fullständiga aspekt Balaram uppenbarade sig på jorden och utförde alla slags barndomslekar för att höja den transcendentala glädjen hos Vrindavans invånare. Dessa lekar lovprisas än idag av många visa och heliga män.